When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hon är född i curlingmetropolen Härnösand. Redan som ung var hon otroligt målinriktad med siktet inställt på framtiden. Med sina 2 OS-guld, 3 VM-guld och 7 EM-guld är hon Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna. Hör Anette Norberg berätta om framgångarna, men också om hennes tuffa perioder i livet. Vill du kontakta Holmgren Möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu och Facebook Holmgren Möter. Här, Niklas Holmgren Möter, Anette Norberg. God lyssning.
Anette Charlotte Norberg, född den 12 november 1966 i Härnösand. Välkommen till Solna.
Tack så mycket.
Men du är ju stockholmare nu, eller du är 08 i alla fall.
Ja, sen i slutet på 80-talet.
Hur trivs du i det här området?
Alltså, hade jag inte trivts så hade jag väl förhoppningsvis flyttat härifrån, tänker
jag. Ja, jag har varit här länge nu.
Men däremot så bor jag ju rätt långt ute på landet, för att bo inne i en storstad alla timmar om dygnet är inte riktigt min grej.
Hur blir man en bra curlingspelare?
Ja, det är väl som med allting annat som man vill bli bra på. Man tränar och man tränar och man tränar. Och så sen en litet mått av talang kanske i grunden, misstänker jag.
Envishet?
Envishet, absolut. Mm. Jag tror att man orkar inte ta sig igenom de här 10 000 timmarna som det sägs krävs för att bli bra på någonting om man inte är envis. Det kommer på köpet på något sätt.
Växte upp i Härnösand. Är curlingen stor i Härnösand?
Curlingen är stor i Härnösand, ja. Alltid haft bra lag som kom därifrån, och det var väl det som inspirerade en gång i tiden, förutom då att mamma och pappa också spelade curling. Det var väl kanske den största orsaken. Idag så ligger ju curlinggymnasiet i Härnösand, så det gör ju att de flesta curlare har ju tillbringat någon period av sitt liv i just den staden.
Hur ser återväxten ut i curling i Sverige?
Alltså, vi har ju en utmaning inom svensk curling som jag tror att vi delar med många andra idrotter, i just det här att, alltså, vi har fortfarande en otroligt bra elit och toppnivå, men vår utmaning är ju att hela tiden fylla på underifrån, alltså att ha en bredd som bygger upp den här eliten, så att vi tenderar liksom att få ett större gap mellan de som är allra bäst. Och sen går det ganska fort nerför. Så, och vi har ju svårt också att hålla igång tävlandet och konkurrera med andra idrotter och få ungdomar intresserade. Men på damsidan ser det väldigt bra ut, ska jag vilja säga. Där har vi lyckats bättre. På herrsidan,
bättre förebilder på damsidan. Kanske.
Ja, kanske. Vi har ju varit framgångsrika både på herr- och på damsidan, så att, jag tror inte riktigt att det är det heller.
Är det en dyr sport?
Det är inte en dyr sport att börja med. Jag menar, att betala anmälningsavgiften till en klubb och få fri tillgång till alla klubbtider, det är inte dyrt. Men det är ju sen när man kommer upp och behöver ut och tävla internationellt och åka över till Kanada flera gånger per år för att liksom möta de riktigt bra lagen och riktigt bra motstånd, det är klart att då drar ju kostnaderna iväg.
Och lokaler, jag vet, i Stockholm finns det Sundbyberg och Danderyd. Finns det några fler curling, finns det fler curlinghallar i Stockholmsområdet?
Nej, inte i Stockholm, utan det är de två hallarna vi har. Och det är väl också en utmaning för oss för att kunna växa. Att precis som golfen så är det ju dyrt att bygga anläggningar. Jag menar, det är dyrt att bygga en golfbana, det är dyrt att bygga en curlinghall. Men för att vi verkligen ska kunna växa så behöver vi ju fler curlinghallar. Mm.
Härnösand, curling. Var det några andra sporter som du gillade?
Ja, jag gillade väl egentligen all sorts sport, tror jag. Jag spelade fotboll på hyggligt hög nivå tills jag kom till någon brytpunkt där när jag missade hela försäsongsträningen för fotbollen för att jag åkte runt och halkade omkring på isen.
Hur gammal var du då?
Ja, jag kan ha varit 16 kanske, 16-17 och jag menar, vi var ju final i Tyresö Cup här nere, vilket är ju rätt bra gjort av ett litet...
Spelar för Älgarna då eller?
Nej, Bornsjöhöjdens IK. Ja. Och vi kvalade ju till näst högsta divisionen, så vi spelade ju, jag tror att då var det väl Allsvenskan ettan och tvåan tror jag. Så vi vann ju tvåan och kvalade upp till ettan. Men förlorade det kvalet då. Så vi var ju hyggligt bra faktiskt.
Mm. Annette Norberg, vilken position spelade hon på?
Jag spelade mittfält.
Oh, bollvinnare.
Löpstark var jag. Sprang mycket och var väldigt snabb faktiskt. Men jag hade också en liten sån här bikarriär som friidrottare. Och då... jag var rätt bra på att hoppa längd, var rätt snabb på 60 och 100 meter, vann skol-DM faktiskt på 400 meter. Men tränade ju inte friidrott, utan jag var ju, tränade ju fotboll, men tränade ju upp min snabbhet och hyfsad ut. Så jag hade kunnat bli en hyfsad medeldistansare. De försökte faktiskt rekrytera mig just då efter jag hade vunnit det här skoldemet på 400 meter. Friidrottsklubben tyckte att jag skulle börja träna friidrott, men jag hoppade aldrig på det tåget.
Varför då? Var du nära?
Nej, men då höll jag ju på med fotbollen och jag hade curlingen, så att jag menar, någon måtta får det väl vara. Sen har ju skolan alltid varit viktig för mig också, så att jag tyckte väl att jag hade tillräckligt som det var.
Var det aldrig någon snack, det var curlingen som var nummer ett, trots att du var en bra fotbollsspelare och kanske inte testade riktigt hur bra du kunde bli eftersom du slutade vid 16 ungefär redan?
Nej, men jag hade nog aldrig blivit så bra som fotbollsspelare, det tror jag inte. Och jag menar, redan när jag var 15-16 år så hade jag ju börjat nosa på Sverige liten inom curling och fått åkt på någon junior landskamp och liksom, och det är klart att det lockade ju väldigt, väldigt mycket mer att få smak för det och verkligen känna att nej, men det här kan jag verkligen nå världstoppen i den här sporten.
Har du haft någon nytta av att du var så pass bra tränad i curlingen? För man tycker att det är ju inte så jättefysiskt på det sättet om du jämför med ett 400 meters lopp eller springa som central mittfältare i 90 minuter.
Absolut, det är jag helt, helt övertygad om att jag har. Curling är ju mera fysisk än vad man kanske tror när man tittar på det. Och jag tror att alla som har provat förstår att det är jobbigt.
No.
Alltså, dels rent fysiskt, att orka utföra alla de här övningarna med god balans och god precision kräver ju såklart styrka. Men sen ska man ju också komma ihåg att en curlingmatch tar 3 timmar. Och vi spelar ju ofta 2 matcher per dag. Så att bara att hålla koncentrationen i 6 timmar, är du inte fysiskt vältränad så då orkar du inte det. Du orkar helt enkelt inte vara koncentrerad och fokuserad under så lång tid. För då får du lägga energi på att orka istället och då blir det ingen bra.
Har curlinglandslaget en fystränare?
Ja, det varierar ju lite från lag till lag. Men, men, Men SOK ställer ju krav på vad man bör uppnå i sin frysprofil. Och vad jag har hört så har ju när testerna gjordes inför Sochi OS så låg ju framförallt herrarna i topp av alla atleter när det gäller testresultat. Men då är det ju allround-resultat, det vill säga det är ju både styrka, spänst, uthållighet och det sammanvägda indexet på det. Så att för att vara i världseliten idag, om du tittar på kanadensarna till exempel som vann OS i Sochi, så är det rena muskelberg.
Det är det.
De har ju, jag tror att de båda de...
Behöver de vara stora då?
Ja, för att få ut effekt i sopningen.
Det är sopningen.
Ja, så att du behöver både styrka, du behöver få frekvens och du behöver ha tyngd att lägga på för att få ut den här friktionen, för att få ut mest effekt i sopningen. Och det är, jag tror att vi framöver kommer att se större, alltså curlingspelare. Alltså, framförallt soparna. Man har ju lite olika roller i ett curlinglag. Ja. Så att som lagkapten och strategisk ansvarig, så det är klart att då har du inte samma behov av att vara vare sig stor eller så stark och vältränad som soparna har. Så att, men jag tror att vi kommer få se större curlingspelare i framtiden.
Ja, jag provade ju med dig här för några veckor sedan och det är ju lätt att vara lite för... spela lite för långt.
Mm. Du sopade inte så mycket.
Jag sopade väldigt dåligt.
Ja, det är det som är det jobbiga. Det är det som är riktigt, riktigt jobbigt. Ja.
Hur mycket, alltså nu kanske dumma frågor sådär, men jag blev lite fascinerad och så. Jag har inte spelat sedan jag var 10 år friluftsdag i Sundbyberg. Men hur mycket kan sopningen liksom göra? Alltså rent generellt. Förstår jag?
Jag förstår absolut. Två duktiga herresopare kan nog förlänga. Det är lite varierande på vilken typ av förhållanden det är. Men upp till 3,5 meter ska jag säga, i längd kan de åstadkomma med sopningen.
Wow. Vad är det som händer? Att det blir varmt och friktion?
Det är ju precis det. Man värmer upp isytan så det bildas en liten vattenyta på den. Och då minskar friktionen mellan stenen och isen. Och då får man den att glida längre.
Vem är världens bästa sopare genom tiderna, som du ser det?
Jag tror, jag menar jag har inte mätt det, men jag tror att det är en kanadensare som heter Ben Hebert. Som du slår upp honom och kollar på hur han ser ut. Han är lika bred som han är lång nästan.
Okej.
Okay. Inte riktigt.
Annars när det gäller curling, det var ju dina föräldrar då som introducerade dig till curlingen. Det känns som att det är mycket familj, att det går i generationer, så att säga, i arv, intresset. Stämmer det?
Ja, det är det verkligen. Man kan läsa i laguppställningarna på många curlingtävlingar och känna igen efternamn som återkommer. Ja. Så det finns några curlingfamiljer, ja.
Ja.
Sen finns det ju andra också såklart som börjar. Men det är väldigt vanligt, ja.
Från familjen Norberg. Stoltserar med fina triumfer.
Ja, det gör vi ju. Jag har spelat med syrran, även om hon har gift sig och inte heter Norberg längre.
Nej, men du kommer ju från det tredje.
Ja. Och mamma och pappa spelade. Mamma var 4 på SM som bäst. Pappa nådde väl inte riktigt till SM-nivå. Han höll väl sig på skiktet under så. Och sen har jag en dotter också nu då, som har börjat spela. Hon heter ju inte heller Norberg då, men fortfarande tillhör samma träd. Ja. Och hon spelade ju junior-VM i fjol. Så.
Kanske skönt att slippa heta Norberg, tänker jag. Med en mamma som är så framgångsrik. Jag tittar på många andra idrottare då som har varit framgångsrika och får bära pappa eller mammas efternamn och bli jämförd. Och såklart curlingfamiljen vet ju alla om att det är din dotter, men ändå.
Ja, det ligger en hel del i det, men som sagt, det hjälper inte så mycket, för vi är för få utövare. Så det finns nästan ingen som inte vet att hon är min dotter ändå. Så att då blir ju effekten lite mindre. Eller ingen alls.
Hur är hon? Är hon riktigt lovande?
Hon är riktigt lovande, ja.
Om man jämför med dig i samma ålder då?
Alltså det har hänt så otroligt mycket. Alltså curlingen har utvecklats så fantastiskt sen jag var junior. Så hon är ju absolut otroligt mycket bättre än vad jag var i samma ålder. Mm. Men konkurrensen, jag menar, sen vi varit OS-sport 98 så har ju curlingen utvecklats så som alla sporter gör när de blir OS-idrotter. Och materialet, isen, ja, det har hänt otroligt mycket.
Mm. Therese heter hon. Therese heter hon. Ja, hon är nu 20...
19.
19. Mm. 19. Hur spelar ni mot varandra? Alltså, finns det mamma-dotter-konkurrens där? Eller hur funkar i curlingen?
Alltså, vi spelar ju faktiskt med varandra. Vi spelar ju elitserien tillsammans och har gjort...
Jag tänkte när ni är sådär familjemästerskap och det finns så lite sådär...
Ja.
Spåra varandra, menar jag.
Ja, jo, men alltså, det är väl klart att vi tränar tillsammans. Och vi har ju... En liten intern tävling innan elitserien. Innan varje match i elitserien så drar man nämligen om vem som ska få sista sten. Mm. Så då gäller det att placera sin sten så bra som möjligt. Ja. Och då drar man två stenar och då drar hon den ena och så drar jag den andra. Och för varje sån här match då så har vi en match i matchen. Okay. Det vill säga den som drar bäst vinner. Och i fjolårets elitserie så vann hon ju faktiskt.
Gjorde hon det? Mm. Hur kändes det?
Det kändes helt okej.
Ärligt.
Nej, men det var helt del. Så det var ju bara roligt för hennes del. Nu har vi spelat halva elitserien i år. Och nu leder jag faktiskt. Jag vet inte om det var med om jag har en vinst eller två vinster upp i henne. Men å andra sidan så är det ju ett gäng matcher kvar, så vi får se.
Jag har ju också barn och de skäller ju ofta på mig. Blir ni inte arga på varandra när ni spelar? Är hon på dig? Och vice versa också för den delen.
Ja, inte så ofta. Men ja, det har hänt någon gång. För att, alltså... det är ju så. Man är ju väldigt... Det är ju en speciell lagsport eftersom man bara är fyra stycken. Och det är klart man måste respektera varandra och man måste hantera när man hamnar i svåra situationer. Man måste hantera när man missar och gör misstag och såna saker. Och det är klart, men precis på samma sätt, jag har ju haft samma relation eftersom jag har haft min syster i laget. Så att jag är ju van att hantera det, men man saknar ju en del spärrar mot sina barn och sina syskon som man har mot andra människor. Så ja, det har hänt vid ett tillfälle att jag bara ursinnigt skrikit över banan till henne. Men vad helvete gör du när hon då gör ett misstag? Vilket är ju extremt otrevligt och hemskt för en mamma att göra mot sin dotter. Och dessutom när det satt en hel hall med människor hörde, så att då var jag tvungen att be om ursäkt.
Vad sa hon då?
Alltså, hon tar ju det ganska bra. Hon tog det väldigt bra, får jag ändå säga. Och andra hållet så kan ju hon också på ett sätt som ingen annan skulle göra gentemot mig när vi spelar, komma fram och säga: hör du mamma, nu är du för jävla dålig, nu får du faktiskt fokusera lite på vad vi håller på med. Och det har jag aldrig hört från någon annan på curlingbanan än från henne.
Men det funkar inte, jag som bara håller på med andra bollsporter, lagsporter, hur funkar liksom det internt när ni samarbetar, när ni pratar? Det är väl inget uttal om att du är chef?
Ja, alltså, jag är ju chef i den meningen att jag har ju huvudansvaret för att lägga upp strategin och taktiken och så. Men alla, det är otroligt viktigt i curling att alla är engagerade, delaktiga, vet vad man håller på med. För det bygger så fantastiskt mycket på att det här samspelet fungerar och att man utan att behöva säga saker vet vad som ska hända. Och det är ju det som tar lite tid att träna upp och få liksom att fungera i ett lag. För man har inte tid att gå fram och liksom prata med var och en inför varje sten. Liksom, och, ja, men vet du vad du ska göra? Känner du? Alltså, det funkar inte, utan det måste bara gå. Per automatik. Och man måste veta hur man reagerar i olika situationer, som jag som lagkapten vet vilka utmaningar jag kan ge just den spelaren just idag.
Ja, hur kan en utmaning se ut?
Ja, men det handlar ju hela tiden om att välja svårighetsgrad på slagen. Alltså att välja att spela curling och liksom välja slag handlar otroligt mycket om riskbedömning. Att okej, ska jag ta det här slaget som jag vet att vi gör 8 gånger av 10 och det blir ett okej utfall, eller ska jag välja det här slaget som vi kanske bara sätter 4 gånger av 10 men det blir ett fantastiskt utfall. Så den typen av avvägande gör man ju hela tiden, men du har ju också, det är ju människor som ska utföra den här slagen, så att jag måste ju också känna av att ja, men idag är det en 8 av 10 dag för den här personen, men nästa dag är det kanske en 5 av 10 dag för att ja, det funkar inte riktigt helt enkelt.
Men kan du tala om, för nu gör vi så här, kommer du med förslag eller
hur? Nej, det har man inte tid med heller, utan de måste lita på och veta vad, hur jag tänker.
Ja. Och när du startar, så hur många olika vad ska jag säga, uppställningar använder ni av i curling?
Alltså öppningsdrag.
Öppningar, tack, ja. Tack.
Det finns ju ett antal öppningsdrag i curling och de är inte så många.
Ja, som i schack ungefär.
Ja. Jag har inte räknat dem så liksom. Men skillnaden mot schack här är ju att det är inte definitivt att utfallet blir som man har tänkt sig.
Nej.
Eftersom man missar.
Ja, det
finns ju inte givna rutor liksom.
Nej.
Så efter de 4 första stenarna, då finns det ju oändligt många möjligheter, så att då kan det bli lite vad som helst.
I världseliten då, om du skulle titta på dig själv och jämföra med de andra i världseliten, hur pass riskbenägen är du?
Det här förändras ju över tid också. Men jag är mer riskbenägen än de flesta andra.
Har du blivit mer riskbenägen med åren eller vice versa?
Jag har blivit mer riskbenägen med åren. Men början på det här, det var ju helt enkelt ett medvetet val som vi gjorde i laget. För 2000, nu ska jag hålla reda på den. 2002 gick i OS i Salt Lake City. Och vi spelade inte, men vi satt hemma och tittade. Och kunde konstatera att damcurling på världsnivå gick ut på att man väntade på att motståndarna skulle göra misstag. Herrcurling gick ut på att tvinga motståndarna till att göra misstag. Och det här hänger ihop då med att ett högre risktagande. Så vi bestämde oss ju den säsongen för att vi vill spela som herrarna gör. För att det så verkar det mycket roligare. Det var roligare att titta på. Vi tyckte att det här måste vara roligare att spela på det här sättet. För man pressas ju själv och liksom ökar ju svårighetsgraden. Så då var det ju ett medvetet val att börja ta mera risk. Och det var ju kanske vår största framgångsfaktor till att vi var ju under åren 2005-2006 helt outstanding i världen.
Det kom en helt ny stil helt enkelt.
Ja. Sen med åren, vad som har hänt och som också hänger ihop med det här med risktagande, det är ju att när man har vunnit allt så blir man ju inte rädd för att förlora. För man har inget mer att bevisa. Och då är man ju också benägen att ta mera risk. För man bryr sig inte lika mycket av att man eventuellt förlorar lite då och då. Alltså, förstår du hur jag tänker och menar?
Du har ett självförtroende.
Du har ett självförtroende och du har inget mer att bevisa. Utan du vill ju ta mera risk.
Ja. Jag tänkte på det när du pratade om dam och herr här. Nu finns det ju mixklass, det vet jag ju. Du spelar ju med min NHL-producent Vincent.
Japp.
Stenberg, hallå Vincent. Men alltså, damer kontra herrar, när ni spelar, alltså, för viss mått av fysik är ju när man sopar och så, men det måste ju ändå kunna bli ganska jämna matcher mellan dam och herrar, kan jag tänka mig, eller har jag fel?
Det kan det bli, men skulle du sätta möta världens bästa herrlag mot världens bästa damlag i en bäst av 10-serie, så tror jag inte damerna vinner en enda match.
Det är så.
Däremot så, nej, det tror jag faktiskt inte.
Beror det på sopningen eller vad beror det på?
Det beror på sopningen. Mm. Det beror på att det finns flera herrlag som håller högre kvalitet. Så de utsätts hela tiden, för de tränar mycket mera på att utföra de här svåra slagen. Plus att de har ju mera marginal att jobba med på grund av att de sopar hårdare och bättre. Och det är ju en sport där millimeter och decimeter är så otroligt viktigt. Så de här 3,5 meterna som herrarna klarar av att förlänga, kanske damerna klarar av 2,5. Så 1 meter, det är ju oceaner av mängden när man pratar om millimeter och decimeter precision. Och så sen har herrarna en annan fördel också som är rent fysiskt. Och det är ju när det finns situationer när man behöver kunna spela riktigt hårt. Fördelen med att spela riktigt hårt är att man tar bort en del av isens eventuella inbyggda differenser. För att då spelar du tillräckligt hårt så spelar det ingen roll hur underlaget är riktigt. Och här klarar ju herrarna också av att spela mycket hårdare med precision än vad vi tjejer kan. För att de är mer explosiva, har mera muskelmassa och är starkare helt enkelt.
Mm. Ja, isen, den är viktig, eller hur?
Det är ju, isen är enormt viktig.
Ja, ja. Mm. Ja, nu sitter vi och tittar lite sjöis här utanför. Har du spelat på sjöis någon gång?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är ju faktiskt en dröm jag har om att få göra det. Det finns ett utomhusmästerskap i Sverige som spelas på naturis uppe i Jämtland varje år. Ja. Och så sen vet jag ju, och det är väl kanske den häftigaste och största drömmen, och det är ju att spela curling utomhus nere i Alperna. I Chamonix vet jag att till exempel de ibland har en curlingbana där som folk brukar roa sig mellan. Eller efter dagens övningar i backen eller när man har en vilodag eller någonting sånt. Så det vore inte så dumt.
Du sa inledningsvis att du alltid brytt dig väldigt mycket om skolan. Var du sån här A-barn i plugget?
Ja, jag var ju det.
Ja.
Jag var väldigt konstig när jag växte upp.
Alltså.
Eller vad ska jag säga? Jag var inte riktigt som alla andra.
På vilket sätt då?
Vilket har ju sina utmaningar, framförallt när man är uppväxt i en liten stad. Ja. Jag var duktig i skolan.
Ja.
Gick ut högstadiet med 5,0. Nej, 4,8 hade jag nog, för jag hade 4 i 2 ämnen. Jag
Vilka
hade
var det?
I musik och teckning. Musik och bild.
Ja, okej. Okay. Då fick du räkna bort det då, va?
Ja, precis. Det var precis exakt någonting sånt. Och jag höll på med idrott. Var aldrig ute på fester. Hade inte särskilt många kompisar. Var väldigt introvert. Tyckte om att sitta hemma på mitt rum och plugga och läsa. Till den mindre gran att mina föräldrar faktiskt var oroliga och undrade liksom om jag hade det bra.
Ja.
Men det var ju självvalt liksom. Ja. Otroligt fokuserad var jag.
Alltid varit målinriktad.
Målinriktad och fokuserad på det jag liksom har bestämt mig för. Och väldigt bestämd.
Men är inte det ett karaktärsdrag som är slående för alla som blir extremt duktiga?
Ja, kanske.
Jag tänker på Björn Borgs garagevägg i Södertälje eller vad det nu är för någonting. Att det blir liksom.
Man stänger ute mycket av, och det tror jag i och för sig är rätt. Alltså om man ska verkligen nå till toppen i någonting, oavsett vad det är, så måste man vara villig att betala. Alltså man måste vara villig att offra en hel del saker i livet och välja bort.
Mm.
För du kan inte göra saker som så kallade normala människor gör. För det finns inte utrymme för det.
Kan du idag, för nu är du en extrovert tjej och glad och pigg som jag upplever i alla fall när jag har träffat dig. Kan du ibland sakna, jag skulle kanske hängt med lite där, eller...
Jag är ingen sån som överhuvudtaget tänker bakåt eller tittar bakåt överhuvudtaget. Så att, nej, det gör jag inte. Jag tänker väl snarare att okej, jag hade kanske inte stått där jag står idag om jag hade varit annorlunda på den tiden.
Nej.
Utan jag ser det liksom som en förutsättning mera. Mm.
Och det var en enorm passion också. Du älskade
absolut
ju din idrott.
Ja, jag älskade skolan också faktiskt.
Ja, skolan också, ja. Visst, idag är du, jag är tvungen att slå upp det här, du är alltså aktuarie.
Ja, där!
Ja, och det alltså betyder statistiker, till och med chefsstatistiker är du idag. Ja. Du gillar siffror och mätinstrument.
Jag gillar logik.
Och jag
gillar problemlösning. Jag gillar, alltså, när jag ställs inför ett problem, oavsett vad det är, att väga olika utvägar ut ur det här problemet och välja den rätta.
Aha.
Det är min passion.
Vad är det som är så mysigt med det då?
Det vet jag inte. Jag blir väl liksom glad över. Det är väl också en del i det här resultat- och målfokuseringen. Liksom att för ofta så kan man ju efteråt se om man har valt rätt eller inte.
Men när du då går ut i skolan med det högsta betyg, vad hade du för var det drömmen att få jobba med siffror och med statistik och så, eller fanns det andra
jag hade
vägar som
ingen
du,
aning nej. Om vad jag ville göra. Alltså jag gick ju, jag läste ju natur, för jag gillar liksom jag gillade ju de här naturvetenskapliga ämnena. Och av dem så var matte det jag tyckte var roligast helt enkelt. Och jag hade ingen aning om vad man kunde bli om man utbildade sig och läste matte. Så jag började läsa matte. Det var ju kul. Men några år in i utbildningen så kände jag väl liksom, jag skulle ju aldrig bli någon matematiker som satt på universitetet och liksom ägnade hela mitt liv åt att räkna. För att göra nytta på något sätt har också varit viktigt. Alltså jag vill liksom ändå känna att saker som jag gör blir användbara i något sammanhang. Och det var så jag kom in på försäkring. För att försäkring är ju någonting som är väldigt viktigt för människor och för samhället, att det finns och att det fungerar. Så då hamnade jag i försäkringsbranschen och där är jag kvar.
Ja. Bedömer du då, hur räknar du ut hur mycket de ska betala i premie för att i det området sker det så mycket brott, eller hur funkar det?
Ja, ungefär så. Nu har jag jobbat med livförsäkring.
Ja. Kollar du då den här killen, han eller tjejen, hon är så gammal och väger så mycket?
Men det är ju väldigt mycket utifrån. Man bryter ju inte ner det oftast på så låg nivå, utan det är ju utifrån ålder och kön helt enkelt som man på statistiska underlag kan se liksom hur länge man förväntas leva och om man är sjuk, hur länge man förväntas vara sjuk till exempel. Mm. Men något åt det hållet, ja.
Ja. Du var duktig tidigt och jag började på att skriva upp för hand alla dina meriter, men jag tryckte ut istället. för det står ju här. Redan 1988, då var du alltså 21 år, i och med att du född i november, så tog du brons i Glasgow, VM i brons. Hur var det?
Ja, nu är det ju det där med minnet igen.
Ja, men det då, men det var ju ditt första stora mästerskap.
Nej, jag har faktiskt ett mästerskap innan.
Ett EM?
Ja, ett EM, 84.
Ja, 84. Var det med Elisabeth Högström det?
Nej, det var med mitt egna lag faktiskt.
Egna lag, ja.
Och då var vi ju så unga, jag gick fortfarande på gymnasiet då.
Och du har ett EM-silver också i Oberstdorf 87.
Ja.
Och ett guld i har du också
i
88. Ja. Så att, men i VM var det första medaljen i alla fall. Ja.
Men det jag kommer ihåg mest ifrån det där, det är ju faktiskt det där första Europamästerskapet och det silvret. Där har jag faktiskt väldigt tydliga minnen av, för det var... Det var speciellt.
Berätta.
För det första så var vi ju så unga så att Svenska Curlingförbundet, vi hade ju vunnit uttagningen, det var ju därför vi skulle spela. Och Svenska Curlingförbundet var ju på allvar, övervägde på allvar att inte låta oss åka för att vi var för unga.
Hur fick ni igenom det då?
Det här har jag ju fått höra efteråt, så att just då var jag väl inte medveten om att det ens diskuterades. Så vi åkte ju ner och spelade och tog oss ju till den här finalen, vilket var ju otroligt överraskande för alla. Och alla på den tiden så fanns det ju inget annat lag som var så unga. Jag menar, vi var ju fortfarande juniorer och vi hade typ 2-3 år kvar som juniorer och spelade ett seniormästerskap. Jag kommer också ihåg, för att det var, vi spelade i Morsin och det gick en längd, en världskupptävling i längdskidor någonstans i närheten, men på grund av vädret så blev den inställd, vilket innebar ju att de journalister som fanns då där fick reda på att det pågick ett EM i curling, så de kom ju till oss. Så det gjorde ju helsides reportage i Expressen om oss, om att vi var så unga, att det gick så bra. Så att jag har ju kvar urklipp på det från den tiden, och vi var ju helt alltså, för oss att vara i rikspressen var ju otroligt ändå.
Det är klart.
Så ja, nej, men det var...
Var ni nära att vinna finalen?
Och nu kommer jag inte ihåg. Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Det var inte liksom något enstaka misstag som gjorde att vi inte vann. Så, ja, det var vad jag kommer ihåg.
Det är ju en enorm... Det är ju ingen idé att hålla på att dra upp allt det här. För att det är guld och det är silver och det är brons och det är guld och det är... Ja, det är hur mycket som helst, Alette.
Ja, jo, jag vet. Jag har jättemånga medaljer hemma.
Ja. Vad har du någonstans?
OS-medaljerna har jag faktiskt framme. Resten ligger i en hög i bokhyllan. Och fram till för något år sedan så låg de i en papperskasse. Men sen tyckte dottern och hennes kille att nu ska vi sortera upp de här och räkna dem och lägga dem i ordning. Så nu har de gjort det.
Vad fint gjort. Ja. Men det är klart. OS-guld Turin 2006. OS-guld Vancouver 2010. OS är ju på något sätt... Då blir ju curling en jättesport även i Sverige, och det är ju en fantastisk tv-sport också. Jag tycker själv mycket om att följa det hela på tv. Om vi börjar med OS i Turin då, 2006. Då ni besegrade Schweiz så småningom i finalen. Berätta om den turneringen.
Ja... Vad som var 2005-2006 där, som jag var inne på tidigare, var ju att vi var ju ohyggligt överlägsna. Så när vi åkte ner till Turin så visste ju vi att det var ju inget annat lag som hade den nivå eller den kapacitet som vi hade. Det var vårt första OS, och precis som du var inne på, den exponering det blir på curlingen under ett OS, det är ju ingenting som vi är vana vid. Vi hade aldrig varit med om det tidigare. Så det var ju ingen självklarhet att lyckas prestera och lyckas komma upp till den nivå som vi visste att vi hade, med alla de här förväntningarna och alla hela svenska folkets ögon på oss, även om jag tror ju inte att svenska folket förstod hur bra vi var och hur högt ställa förväntningar de borde ha på oss. Vi låg ju högt upp liksom i guldchanser, ja, men hur överlägsna vi faktiskt var vid just den tidpunkten tror jag inte riktigt man hade koll på.
Men ni visste ju om det. Hur liksom hanterade ni den? För det blir ju ändå en press som ni sätter på er själva. Vi har goda chanser att ta OS-guld.
Ja. Nej, men vi hade ju ett lag som var helt fantastiskt, alltså just som lag betraktat. Och jag brukar också säga att nej, men vi var inte de fyra individuellt bästa curlingspelarna, men vi var det bästa laget. Alltså just det vi hade och fortfarande har tillsammans, vi fyra, tror jag är någonting helt unikt.
Kan du förklara?
Nej, men det vi lyckades ju skapa någon typ av energi, trygghet, en känsla, en stämning helt enkelt, liksom när fyra delar klickar i varandra och bara fungerar. Mm. Och jag tror inte att jag kommer få uppleva det i något annat sammanhang. Inte på det sättet i alla fall.
Var det så att ni förstod varandra utan att prata, så att säga?
Absolut. Ja. Men det ska jag också säga, att innan vi nådde till det, den resan...
Hur spelade ni ihop innan ni nådde fram till guldet då?
Jag skulle vilja säga att det var 2-3 år av hårt arbete med... Liksom, för vi var också, och tro i grunden, fyra väldigt olika personer. Och beroende på hur man är som person, så framförallt så kommunicerar man ju på olika sätt. Mm. Så den här tiden det tog var ju mest för att vi behövde lära oss hur vi kommunicerade. Så att jag fattade när någon av de andra sa någonting till mig vad de verkligen menade. Och kanske inte enbart lyssnade på orden.
Okej, okej.
Så det skulle jag vilja säga...
Hur var ni i gruppen? Vem var den roliga? Vem var den seriösa? Vem var den arga? Eller var det en mix? Eller hur går det liksom att beskriva personligheterna i laget?
Ja, lite grann på ett övergripande nivå. För det första så var vi hade alla en enorm drivkraft. Vi har alla idag, om man tittar på oss idag, haft någon typ av ledarskapsroller. Mm. Så alla tog ett otroligt stort ansvar till att förflytta oss som lag framåt hela tiden. Sen var vi ju lite olika. Min syster då, hennes medlaregenskaper är helt outstanding. Mm. Alltså hon var ju den som tog störst ansvar liksom i att och hade en väldigt stark vilja i att alla skulle trivas och må bra och liksom se till att det fungerade på det sättet.
Men jag kan tänka mig att fyra bestämda kvinnor, att det, ja...
Att det, du kan förstå att ja, det var en utmaning.
Ja, jag förstår det.
Mycket, mycket, mycket gråt och tandagnisslan innan vi liksom hade löst alla konflikter och framförallt lärt oss hur vi skulle hantera de konflikter som uppstod. Och det kan jag ju tycka, alltså där i liksom de sista åren i vår karriär, så var vi, så fort det dök upp någonting som inte fungerade, så hade vi löst det inom en timme.
Hur gjorde ni då? Ni visste hur ni skulle kommunicera?
Ja, vi visste hur vi skulle prata.
Vad var hemligheten? Var det raka puckar, eller vad var det som... Hur?
Alltså vi hade ju skapat den här tryggheten och förtroendet för varandra. Och har man det i botten, då löser man alla konflikter. Men det handlar ju otroligt mycket om att kunna prata med varandra på rätt sätt.
Ja. Men var det inte så någon gång att, nej, nu någon som sa att nu skiter jag det här. Jag orkar inte. Ja. Alla. Ja.
Typ, ja. Framförallt efter VM i Gävle på hemmaplan 2004, då var det kärvt.
Det var det?
Mm.
Vad var det som tjorvade då?
Ja, det gick dåligt.
Ja.
Helt enkelt. Vi tog oss ju inte till slutspel.
Nej.
Och det var hemmaplan, och redan då så vi var ju redan då riktigt, riktigt bra, men klarade ju inte av att få ut det på hemmaplan. Däremot så var ju det en otroligt viktig erfarenhet inför Turin.
Mm.
Att veta alltså vad det vi gjorde fel, ja, inför det mästerskapet.
Hur kom ni fram till det då? Alltså för att ni var besvikna, ni var sura på varandra, ni, ja, naturligtvis frustrerade över att ni inte fick ut det ni visste att ni hade. inom er. Hur liksom kom ni vidare då? För det är ju lätt att ge upp där och sen nu skiter vi det här.
Ja, alltså det handlade ju bara om att ta sig tiden och ansträngning att sätta sig ner och liksom prata igenom allting och lösa det och ta ett gemensamt beslut om att gå vidare och vad man ska göra annorlunda till nästa gång för att inte hamna där igen.
Finns det något sån här speciellt ögonblick då från då 04 i Gävle fram till Turin när ni kände att nu, där satt den, nu taggar i?
Alltså vi vann ju 5 raka EM-guld där 2001 till 2006. Och det gjorde vi ju liksom på något vis parallellt med den här resan.
Mm.
Jag tror möjligen när vi vann VM första gången 2005, då ramlade nog saker och ting på plats.
Mm.
Och så sen den andra steget när allting verkligen ramlade på plats var ju då OS-guldet i Turin.
Mm. Ja, för det är ju en annan sak när Kanada är med och inte med.
Ja.
Det är ju som ishockeyn så. Alltså. Det är, ja, Kanada ska vara med om det ska vara på riktigt.
Ja, men så är det ju, absolut.
Ja.
Så för Kanada är ju, precis som i hockeyn, en otroligt stark curlingnation. Och ännu mera, alltså det är ju ännu större skillnad faktiskt inom curlingen än inom hockeyn. För att vi är 4,500 curlare här i Sverige som tävlar mot 1 miljon curlare i Kanada.
Mm.
Och jag tror inte ens hockeyn har den skillnaden. Nej. I antalet utövare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, om vi går tillbaka till då OS i Turin, när kände ni att, för det är ofta så, det här kan gå riktigt riktigt bra, alltså känner kanske inledningen på turneringen, men att liksom, wow, tjejer, fanns det något sånt eller
inte riktigt, alltså för det första så är det är mycket små marginaler. Mm. Alltså det är ju någon enstaka sten här och var som,
det går inte känna att man,
som han hade känt, som ja. Hade liksom kunnat vänt det. Ja. Alltså, det är ju framförallt det här att få med sig vinsterna i början i gruppspelet. För åker man på någon förlust i början av gruppspelet, ja, och får den här liksom lite, man känner sig jagad känslan, den kan ju bli extremt, ja, jobbig. Men där, vi hade ju lite tur och skicklighet i någon match, kommer jag ihåg, där i början. Men annars så tror jag att det är otroligt viktigt att liksom bara ta en. Vi var ju som en maskin lite grann. Otroligt duktiga liksom på att ta en sten i taget, en match i taget. Liksom inte titta på under gruppspelet på finalen, utan fokus här och nu, det är nästa match. Målsättningen är att ta oss i slutspel. När vi har uppnått det och tagit oss till slutspel, då siktar vi om och liksom siktar mot medalj och mot guld. Men hela tiden liksom inte sätta blicken för långt bort.
Kan du känna att ja, men nu har vi marginalerna med oss under den här perioden, eller är det från match till match?
Match till match.
Ja.
Skulle jag vilja säga.
Mm. För det var en väldigt dramatisk, det avgjordes ju absolut i sista
finalen, ja. Ja, ja absolut. Ja, men den, det är klart att i båda finalerna egentligen, ja, har det ju varit så att efter halva matchen så har vi ju haft greppet. Men båda gångerna så har det blivit lite här, och nu håller vi på att vinna liksom. Mm. Och det har smugit sig in liksom ett litet mått av försiktighet och liksom inte våga fortsätta spela ut, och det har ju gjort att de har kommit i kapp, men sen har vi liksom lyckats vända ändå och vinna i slutändan. Och det är ju också ett otroligt, jag menar, har man tittat på en del idrott så vet man ju att om man haft ledningen, tappat ledningen, så tror jag att statistiken skulle säga att det är väldigt, väldigt mycket vanligare att man förlorar än att man lyckas vinna tillbaka och vinna, ja, efter en sån trend.
Ja, det finns ett bra engelskt ord, bounce back ability.
Ja.
Ja,
och det var ju vi otroligt bra på.
Ja, sista stenen i sista omgången då mot Schweiz 2006. Och det blev ju ett liknande scenario i mot Kanada då, i Vancouver 2010. Men berätta, vad hände efter OS-guld? Jag menar, då var ni big alltså, när ni hade vunnit där OS-guld. Herrarna vann ju ishockeyguld också dessutom. Så att det var ju,
jag var där och såg finalen.
Ja. Ja.
Nej, alltså det var ju såklart en otroligt stor omställning för oss, och bara det här att faktiskt helt plötsligt inte kunna åka till jobbet och gå på stan utan att bli stoppad och att folk kände igen en, det var ju någonting som hände på 2-3 veckor. Alltså när vi åkte ner till Turin så, jag menar, inte var det någon som stoppade mig på stan mer än, ja, rena idrottsnördar då, men det var ju miljoner svenskar som följde oss. Så det är klart att,
tänkte ni på det då,
nej,
under matchen? Nej. Alltså, kunde ni stänga ut allt,
ja,
det där?
Ja, absolut. Ni, men, det,
för det var ändå ett OS, även om ni hade vunnit mästerskap tidigare, stora mästerskap, så var det här ett OS alltså.
Vi var duktiga på det.
Det var det, ja.
Och det tror jag är en förutsättning också. Att man inte går omkring och tänker på sånt.
Nej, nu tittar alla hemma. Nu sitter alla i Härnösand sitter och tittar nu.
Nej, sådana tankar tror jag inte man får ha.
Nej. Hur gör du för att inte släppa in såna där tankar? Eller är det, liksom, det är bara fokus? Eller hur?
Det är ju en förmåga som man tränar upp, tror jag.
Mm.
Och det kan ju jag ju reflektera över idag. Nu då är ju, jag menar, även under den, jag menar, nu tränar jag ju att tävla på hög nivå igen, men jag hade ju några år när jag inte gjorde det. Och jag kan ju förundras över att de tävlingar jag spelade under den perioden, så gick jag ju på en gång tillbaks in i den här bubblan, alltså den mentala bubblan. Och i den mentala bubblan, där fattade ju inte min hjärna att jag inte tränade och tävlade på hög nivå igen. Så där gjorde ju, alltså, det gjorde ju att jag kunde spela på väldigt hög nivå ändå.
Ja.
På något alltså,
sätt.
Ja. Och det känner jag ju nu också. Just den här förmågan jag har tränat upp genom åren att gå in i den här
bubblan
och prestera.
Känner du dig trygg när du går in i den där bubblan? Nu är jag här. Nu är det bara
man
detta
tänker,
som gäller.
Nej. Alltså, det är ju mera tillstånd.
Ja.
Men grejen är med det där tillståndet är ju faktiskt att man inte tänker.
Nej.
Men alltså, det är inga sorters tankar, utan det är bara att man gör.
Ja. Men hur kommer det? Bestämmer du? Nej, nu är det dags. Nu är det...
Nej, det kommer automatiskt.
Det är inte så att du sätter på av en strömbrytare?
Nej.
Men när du vaknar på morgonen inför en stor curlingdag, viktig curlingdag. Hur börjar du? Wow, match idag.
Ja, mer eller mindre liksom.
Tänker du, nu ska jag äta så här, nu ska jag göra så här?
Nej, jag tänker inte.
Nej,
jag bara gör.
Du bara gör. Det är det som är...
Ja.
Tänka så lite som möjligt.
Ja. Så det är just det här. Det är ju ett väldigt skönt tillstånd att vara i.
Mm. Det är bara, du behöver bara tänka på bara ja, men, curling.
Ja, ja, men det är liksom, och det som är det magiska med att vara i det här, det är att man vet inte riktigt hur det går till.
Nej.
Man vet bara att kroppen gör en massa saker så som man vill att kroppen ska göra, men man vet inte, alltså jag är ju, och det här kan du säkert prata med Vincent om då. Så att när det kommer till de här viktiga dagarna och viktiga matcherna, då är jag ju liksom bättre.
Mm.
Då får jag ju liksom ihop alla delar. Vilket jag inte alltid får då, för man orkar ju helt enkelt inte gå in i den här bubblan heller liksom till varje match, och det, jag tror inte, jag kan ju inte säga åt mig själv att tyck nu att den här matchen är jätteviktig.
Mm.
Som jag, den är ju inte riktigt så Nej. Viktig. Så jag kan inte tala om för mig själv att gå in i det här tillståndet. Det klarar jag inte, utan det måste verkligen vara att
på riktigt.
På riktigt ja. Liksom.
Ja. Ja, sen trummade du då på efter det här 20 år. Då var vi är bäst i världen curling. Ja. Men sen förlorade ni här, jag noterade det, en SM här den 7 mars 2006 mot paret Granit Johansson. Hur var det att förlora ett SM efter alla dessa framgångar?
Det var ju inte så himla konstigt.
Det var inte det.
Nej, alltså det här SM:et gick ju typ en och en halv vecka efter vi kom hem från Turin.
Ja, okay.
Med all den här uppståndelsen och det här omvälvande som vi hade varit med om.
Aha.
Så var det väl kanske inte så jätteförvånande att vi inte lyckades mobilisera.
Ni var inte riktigt fokuserade.
Nej, jag tror inte kanske ens att vi brydde oss särskilt mycket just då. Och vi njöt bara av det vi... Vi tillät oss helt enkelt att njuta av det vi hade åstadkommit.
Sen, ja, det rullar på här med saker och ting, medaljer i olika former. Så kommer vi fram till OS 2010, och då sitter jag och läser här, när jag läser på inför våran träff, att jag fick ta med psykolog till OS, lyder rubriken. Och det tänkte jag, här måste jag ju fråga om.
Mm. Jag tog ju inte med mig någon psykolog till OS.
Det,
ja, jag
vet. Står det.
Men det som står i tidningen är väl inte alltid sant, va?
Nej, men berätta, vad var bakgrunden till den där rubriken då?
Bakgrunden till den rubriken var att jag hade separerat något år tidigare, 2008. Från... långvarigt förhållande från pappan till mina barn.
Ja, du träffade honom när du var 16
år,
va?
Ja, precis. Och det här var ju då 25 år senare nästan. Ja. Ja. Vi lyckades inte riktigt sälja huset som vi hade byggt och bott tillsammans i, för att det var ju lite finanskris och sånt.
Var det här i Stockholm?
Ja, det var här i Stockholm. Mm. Så... han och barnen fick bo kvar i huset och jag flyttade därifrån. Dottern mådde inte bra. Hon vägrade komma och hälsa på mig överhuvudtaget. Hon skulle åka med till Vancouver men valde att inte göra det. Och det här var ju otroligt tuff period, och på något sätt när det började dra ihop sig till OS och jag började inse liksom att ställa sig i den utsatta situationen när alla förväntar sig att man ska försvara det här OS-guldet, jag ska fungera ihop med mitt lag, vi ska prestera, och då kände jag att nej, men jag orkar inte utsätta mig för det här. Ja, och då, ja, dels så pratade vi om det i laget, och så sen pratade vi med Svenska Olympiska Kommittén liksom, för de har ju satsat pengar och det liksom på oss, och samtidigt så kände jag ju också att jag kan ju inte svika mina lagkamrater liksom, det går ju inte, så den pressen har man ju också på sig. Det är ju inte så att det går att skicka in någon annan hur som helst. Mm. Inte ett curlinglag i alla fall. Ja, så då fick jag hjälp helt enkelt med liksom att hantera den här situationen.
Hur hanterade...
Nej, vi satt ju och pratade och på något sätt så... Jag är ju väldigt duktig på liksom att inboxa saker. Så vår överenskommelse var ju, göra en lång historia kort, att ja, stoppa in allt det här jobbiga som pågick i mitt privata liv i en ask. Låsa och slänga nyckeln och öppna lådan igen efter OS. Så det handlade om att stänga in och låta de här sakerna vara under 3 veckors
tid. Det är lättare sagt än gjort, kan jag tänka mig.
Det är det säkert, ja. Mm. Men det var väl någon typ av hjälp i alla fall. Så att ta sig igenom det här. Sen var det lättare just när man packar väskan och åker iväg och ska vara där på tävling. Liksom, då lämnar man ju ändå problemen också hemma på något sätt. Liksom, då är jag där med mina lagkamrater och liksom gör det vi har gjort så fantastiskt många gånger tidigare. Så det var ju egentligen på uppladdningslägret, för vi låg ju på uppladdningsläger någon vecka innan OS i Kelowna då, norr om Vancouver. Så det var ju först där det liksom lossnade och liksom jag kunde ändå känna att nej, men nu känns det ändå som att jag kommer att klara det här. Jag hade ju dessutom spelat otroligt dåligt hela säsongen, alltså det funkade inte, vi gick ju inte till slutspel på EM:et innan och det är mycket beroende, alltså det problemet var ju att det var jag som inte levererade. Men sen där på uppladdningslägret så föll saker och ting liksom på plats.
Kanske till och med skönt att bara få ägna sig åt och, ja, det är, nu är det curling som gäller.
Ja, och lämna. Ja, det blir ju en hjälp till att lämna allt annat. Och också att det är en så ganska lång resa liksom, i en ny miljö liksom, man kommer långt hemifrån. Men det är ju ganska lätt också liksom, att ta med sig sakerna även i den situationen.
Jag menar blott att men det hade du nytta av. Du lyckades boxa in det.
Ja, jag lyckades. Och också med otroligt mycket hjälp och stöd av mina lagkamrater. För de lät mig ju också vara i den här situationen. Och för att jag låg, alltså gick ju så fantastiskt mycket energi åt att klara av det här. Så att jag i princip så spelade jag curling och mellan matcherna och träningarna så låg jag egentligen bara på mitt rum och sov. För att liksom, medan de gjorde ju utflykter, de satt ner och pratade med de andra alltså i truppen, men jag var ju, behövde ju vara otroligt mycket ensam för att hitta den här energin att orka kliva ut och spela matcherna.
Det kom aldrig någon gång under någon sten den här tanken, vad jobbigt det är.
Nej, alltså, inte som jag kommer ihåg nu.
Du är himla förmåga bra att kunna liksom, kunna. Det hade ju inte gjort någon nytta om du hade börjat tänka på det.
Hade ju
inte hjälpt någon eller något.
Nej, men det är som sagt, det är lättare sagt än gjort.
Ja. Och det gick ju bra.
Ja, det gjorde
det. Gick
ju det.
Fram och det var ju den här sista stenen här mot Kanada när Cheryl Bernard vacklade.
Ja, inte bara en gång, utan två gånger vacklade hon dessutom. Ja.
Hur var det att stå och titta på det då? Alltså, hur kan du återkalla känslan?
Alltså, när hon satte sista stenen i skiljeomgången, då var vi ju så säkra på att hon skulle göra det. Så att då sa vi att nej, men vi har gjort det fantastiskt bra som under de här förutsättningarna tagit oss till final och vinner ett silver.
Ja.
Så det vi hade liksom, det var ju så vi sa innan den stenen.
Ja.
Och var ju ändå otroligt nöjda med det vi hade åstadkommit.
Ja. Och sen berätta när ni insåg att det här kommer bli guld.
Ja, det går ju inte riktigt att beskriva den känslan. Sen är det ju, man lider ju, man har ju varit med om det själv så många gånger, så att vinna för att någon annan missar, det är ju lite blandade känslor. Det är klart att man blir överlycklig över att ha vunnit, men någonstans inom en så känner man ju också någon typ av förståelse för den som har gjort. Det var ju faktiskt ett ganska grovt misstag hon gjorde.
Men det gäller ju att hantera pressen. Kanada,
absolut.
Hemma OS.
Nej, men så är det ju.
Sista stenen, det ska bara sättas dit.
Ja, nej, men så är det ju. Ja. Helt klart.
Hur var känslan då efteråt? När du liksom, du hade stålsatt dig, för det var det du gjorde, för att försöka försvara ett OS-guld. Och mår så jäkla pyton bara några veckor innan så att du har inte nästan lust att vara med. Och sen få stå där som olympisk mästare igen. Alltså,
ja. Nej, men det är klart att det var helt fantastiskt. Men det var ju samma sak där. Jag var ju hyggligt trött. Men jag menar, vi var ju på efterfest där och skulle fira guldet, och vi träffade våra anhöriga som var med. Vi var på någon efterfest där, och Ovechkin köpte en Magnum flaska champagne för att han skulle tyckte att vi var värda det för att vi hade vunnit. Och de andra åkte ju vidare sen till, ja, med de här hockeykillarna, och Niklas Bäckström var där, och ja, de hade ju åkt ut Sverige, ja, dessvärre, ja, i Vancouver, ja, men några av dem hängde kvar, och det var ju lite andra hockey. Mm. Och de åkte vidare, men alltså jag vet att jag ensam gick, och det regnade, från det här stället och gick ner mot OS-byn liksom, för att då var energin helt slut.
Men känslan måste ändå vara god.
Ja, absolut.
Även trots allt. Oh
ja, ja. Oh ja, visst var det så.
Ja, ja. Vad sa dotter och det efteråt? Kom det nog grattis?
Ja, ja, men självklart, de följde ju hemifrån. Och sonen var ju med, ja, där borta i Vancouver. Ja. Så han var ju där och tittade. Och mamma och pappa var ju där och sådär. Så att jag hade ju ändå bra uppslutning. Så.
Ja. Och så ett OS-guld till. Försvarat OS-guld också.
Ja. Och det som var ju också, även om vi inte hade uttalat det, så visste ju vi att det här var det sista vi gjorde.
Mm. Ni hade inte sagt...
Inte sagt det rätt ut, men eftersom vi kände varandra så väl, så, ja, så vi visste nog, ja, allihopa så, att åtminstone inte vi fyra skulle, nej, fortsätta. Och det var ju också såklart, jag menar, vi hade ju upplevt så mycket och tillbringat så mycket tid tillsammans under så lång tid, så det är klart att det ligger ju en liten sorg i det också.
Ja.
Det är ju ett uppbrott liksom.
Ja, du kände att det var en skilsmässa, ja, där också.
Ja, men så,
två,
absolut,
stycken på kort tid. Ja.
Nej, men visst, så var det ju. Även om de finns ju alltid kvar på ett sätt liksom. Ja. Men man tillbringar ju inte den typen av tid tillsammans som vi gjorde under de här åren.
Ni ringer och pratar med varandra ofta, håller kontakten och sådär, eller?
Inte så mycket ringer och pratar, nej, men vi träffas ju då och då. Liksom. Det är ju så med riktiga vänner, ja, behöver man inte ringa och prata för, nej, att veta att de är kvar.
Ja,
utan man ringer när det verkligen är någonting.
Du ringer
någonting,
inte och liksom, talar om att det är bra väder på Ekerö idag? Nej,
inte riktigt den typen av kontakt.
det var ju en smäll som du reste ifrån, och sen så kom det ytterligare en grej för 3 år sedan.
Ja.
Då du fick, ja, du fick besked om att du hade cancer.
Ja.
Ja, jag har ett urklipp här.
Ja.
Ja, det är
3,5 år sedan.
Ja, berätta, du upptäckte det, du har varit med och samlat in pengar i en kokbok, för du är duktig på att göra mat, har jag läst. Och
det vet jag, 17, ja, man.
Du är bra på kåldolmar, går ryktet. Ja, ja.
Det är jag i och för sig, så.
Ja.
Ja, jag hade ju framförallt varit med i Let's Dance den våren.
Det
var ju det också. Ja. Så det var väl precis avslutat då. Så, men sen kände jag ju det här då, att det var någonting som var fel.
Ja, knöl i bröstet. Ja.
Precis.
Och så åkte du in till Södersjukhuset. Ja. Och du skriver att, det står här att jag fick panik. Jag väckte min särbo Kenneth och barn också, ja, känna. Och därefter åkte vi, ja, utan att äta frukost in till Södersjukhuset.
Ja. Mm. Ja, men så var det.
Berätta om den resan in där.
Ja, vad ska man säga? Det var ju precis så. Det går inte riktigt att återge. Jag tror att man behöver ha varit med om det för att förstå det. Jag tror inte jag kan sätta ord på det. Det är ju bara liksom ett totalt mörker och totalt tomhet, total panik egentligen.
Jag läste någon så att du fick äta sömntabletter och lugnande för att du var...
Ja, under en period var det så. Ja. Inte så lång var ju den i alla fall ändå. Så att, men ja... Det behövde jag.
Peppa har inte varit med om det själv. Vi är ju årskamrater då.
Ja.
Men jag kan ju försöka föreställa mig en rädslan i alla fall. Alltså,
ja, det är klart såklart, det är en rädsla som inte riktigt går att jämföra. Men, och jag tror också det, för mig var det ju utmaningen i att inte ha kontroll.
Nej.
Att det här var någon, alltså med min bakgrund som att kunna påverka, att driva saker dit jag vill, att jobba mot någonting, och här var det någonting som jag inte hade kontroll över och som jag kände att nej, men jag kan faktiskt inte påverka. Och det var tungt, det var jobbigt.
Hur gjorde du för att ändå lyckas släppa kontrollen? För att du...
ja, man måste ju bara ta sig igenom det, alltså, man har ju ingen val, det är ju det som är grejen.
Nej. Så
jag vet inte om jag gjorde något speciellt egentligen, utan det var väl det här att ta en dag i taget.
Ja.
Och framförallt just det här, när man har faktiskt ingen val än att ta sig igenom det.
Hur gick liksom dina tankar under den här perioden?
Alltså hela ens värld, alla tankar från det att man vaknar på morgonen till man somnar på kvällen rör sig ju runt det här.
Ja. Och så fick du gå på strålningar
behandlingar.
Ja, ditt vackra blonda hår här, det här fina som vi har bild på här.
Det där är faktiskt peruk.
Är det det?
Japp.
Yep. Är det peruk på den här bilden?
Japp.
Ja, det var i alla fall vackert. Svartvit bild, skylla på det. Ja, men ändå.
De gör ju fantastiskt bra sådana grejer nu. Och grejen var ju det att jag valde ju att inte gå ut och berätta om det.
Nej.
Och det var ju i princip ingen som såg det.
Nej. Varför valde du att inte göra det?
Jag kände att jag hade nog med att hantera, så att jag... Nej, men det vet jag egentligen. Alltså jag orkade... Alltså mitt sätt att tackla det här var ungefär samma sätt som att göra det inför Vancouver. Det vill säga att det i så stor utsträckning som det gick att faktiskt boxa in det.
Ja.
Och jag tänkte att ju fler som visste om det, desto fler skulle jag behöva prata om det. Folk som inte visste om det pratade ju inte med mig om de här sakerna.
Nej.
Och det var lättare för mig.
Det var lättare.
Ja, att kunna prata om vanliga saker.
Ja,
och göra vanliga saker. Och att bli behandlad som en frisk människa och inte bli behandlad som en sjuk människa.
Men ändå när du står och pratar med folk så kan jag tänka mig att tankarna är någon annanstans.
Så är det ju absolut. Men jag var ju tillbaka och började jobba. Typ 3 månader efter beskedet. Trots att jag gick på behandlingar och sånt. För att jag kände att, nej men att det här med att gå hemma och inte göra någonting, det var helt förödande för mig som är så van att ha liksom mycket omkring mig och mycket på gång hela tiden. Så att det var ju fruktansvärt. Och det fanns liksom ingen anledning. Jag var inte så dålig så att jag inte klarade av att gå och jobba.
Nej.
Jag jobbade halvtid några månader och sen gick jag upp och jobbade heltid. Och jag spelade ju curling. Fortsatte ju. Jag menar, jag spelade ju ett SM- mitt under strålbehandlingen till exempel.
Hur kändes det?
Ja, men det var ju också ett sätt att få ägna tankarna bort det liksom. För att när jag väl kliver ut på curlingbanan, då slår ju den där bubblan till liksom, så då fanns
det, vad häftigt.
Och samma sak att gå och träna och spela lite sten, då är jag också så van liksom att stänga ut allting, alla andra tankar, så då blir jag verkligen fullt fokuserad. Så det var ju en lättnad eller avkoppling i sig.
Så lite grubbleri som möjligt. Just. Så lite tid som möjligt med egna tankar.
Ja, det var så var det faktiskt.
Ja. Hur såg det ut under den här perioden? Nu sitter vi här 3,5 år senare. Hur har det varit? Vi träffades ju i Sochi 2014. Då var du ju med och kommenterade.
Ja, då hade jag precis avslutat strålbehandlingen. Ja,
ja.
Då hade jag också en peruk.
Hade du det? Ja, de säger att Donald Trump hade också någon typ av tupé.
Ja, eller hur?
Jag ser inte det. Jag märker det. Jag har ju inget fel. Nej. Ja. Men hur mådde du under den tiden då? Du fick ju också...
Alltså, då hade jag ju börjat. Ja. Liksom, men då hade ju man gjort alla de här kontrollerna och liksom jag svarade bra på behandlingen och allting såg ju bra ut. Så någonstans där kom ju... Ja, där var jag ju på väg liksom tillbaka på något sätt.
Ja.
Absolut.
När fick du reda på att det är bra? Det är bra.
Nej, men det är ju en resa. Alltså, jag menar, jag är ju inte fri, alltså, jag går ju på kontroller fortfarande liksom, så att
men det gör väl alla kvinnor, gör de inte?
Ja, fast har man haft, man går ju på lite tätare kontroller liksom, och så, och lite mer noggranna kontroller liksom. Nej, men det var ju liksom olika undersökningar man gick igenom under den där perioden, så att det går nog inte riktigt att säga någon specifikt så, men någon gång där efter ett halvår där så började det verkligen kännas som att allting var under kontroll och så att.
Vad har de här erfarenheterna som vi har fått gå igenom de senaste 8-9 åren, vad har de gjort med Anette Norberg som person?
Ja, men framförallt det här att bli mer noggrann, att fundera på vad jag vill och inte vill göra och faktiskt välja bort saker och ting som jag inte vill göra. Reflektera. Man reflekterar ju över vilket liv man lever och om det är liksom det typ av liv man vill leva. I mitt fall så kommer jag ändå fram till att det mesta av det liv som jag lever var faktiskt så som jag ville ha det. Jag menar, just det här att jag, trots att jag vunnit allting, både fortsätter att spela curling nu med min dotter, att jag väljer att göra den här mixdubbel satsningen, det är ju en del som tycker liksom, men varför då? Varför gör hon det? Menar, hon är 20 år äldre liksom än de andra som håller på och har vunnit allt, och förstår liksom inte riktigt varför jag gör det.
Varför gör du det?
För att jag tycker att det är roligt.
Ja, exakt. Ja.
Och jag skiter liksom i att folk tycker att jag har vunnit allt eller att jag är för gammal eller vad det nu är. Liksom. Men det är mitt val och jag gör det för att jag vill göra det.
Ja, och du är duktig också, så det finns väl inte så... Jag menar, det var ju skillnad om du kände att du inte hade en chans.
Ja, men då hade jag väl inte gjort det. Liksom. Och så sen, jag menar, det är ju också det här... Jag menar, det är ju mera de andras problem som fortfarande inte har lyckats blivit bättre än vad jag är, snarare än att det är mitt problem att jag och vi fortfarande slår lag som är betydligt yngre.
Men finns det på något plan ditt sätt har blivit annorlunda? Du sa att du värderar vad du vill göra och inte göra på ett annat sätt nu. Är det något annat som... Ja, men för du har ändå stått med tanken att tänk om det går åt pipan det här. Alltså, och nu är du tillbaka.
Nej, jag lever ju. Jag är ju också rätt duktig på att lägga saker och ting bakom mig och tittar ju hela tiden framåt.
Ja, men vad är det för, kan du lära oss andra den där talangen?
Nej, jag har fått en fråga som hur gör man? Jag har ingen aning om hur man gör.
Nej.
Inte så att jag kan lära ut det eller beskriva det för någon annan, det kan jag faktiskt inte.
Är det att du går in för det du håller på med just då med så mycket kraft som möjligt?
Jag har gått hos en terapeut som har hjälpt mig, eller mer en samtalsstöd eller vad man ska säga. Och hon sa det att hon har aldrig stött på någon som är så otroligt duktig på två saker. Det ena att lägga fokus på saker och ting som är viktiga och inte lägga något fokus och energi på mindre viktiga saker. Och dessutom, det är ungefär samma sak, jag är otroligt duktig enligt henne då på att lägga fokus och energi på saker och ting som jag kan påverka. Men saker och ting som jag inte kan påverka, det låter jag vara. För det är ingen idé.
Nej, det är ju ingen idé.
Nej. Men det är ganska många människor som lägger rätt mycket tid och energi på saker och ting som de ändå inte kan göra någonting åt.
Nej, vi kan ju inte göra någonting åt vädret till exempel.
Nej, vi kan inte göra någonting åt Donald Trump heller.
Nej, vi är maktlösa inför andra människor. Ja, det är vi. Ja, det är sant. Ja, intressant. Verkligen. Och det är kanske den förmågan också som har gjort att det har varit och är förhoppningsvis framgent också med dina satsningar så framgångsrikt, tror du inte det? Att du har den, att du har, för att det sitter ju, det vittnar ju alla om i alla idrotter, Anette, att det är här uppe. Alltså, träna kan vi alla göra.
Jo, men
springa eller gå mängdträning och allt vad det nu är för någonting. Men att att vara, och du säger ju själv här också att det är när de stora matcherna kommer, då blir det extra, och det kanske är med att du har varit med ett tag också, men ändå att...
Jag ska också säga att det har inte alltid varit så.
Nej.
Det är ju också någonting som jag har tränat på, och lärt mig och blivit bra på.
Ja. Men ändå, att kunna fokusera på vad som är viktigt. Hur vet du vad som är viktigt och inte viktigt då?
Ja, det vet jag inte. Men det är väl också någonting som man lär sig med erfarenhet, tänker jag. Och sen handlar det ju om, jag menar, vad som är viktigt för mig är ju inte säkert att det är viktigt för dig. Så det är ju också att vara trygg i mig själv och veta vad jag själv vill. För att kunna avgöra det. För vet man inte det, har man inte den tryggheten och självkänslan, då har man ju också svårare att avgöra.
Vad är viktigt för Anette Norberg så här i början av 2017?
Det allra viktigaste är ju att må bra och ha roligt. Sen är det bara frågan om vad gör man då för att må bra och ha roligt.
Ja, har du något, vad är ditt recept?
Nej, men alltså, jag gör ju saker som jag tycker är kul. Jag menar, vi har fantastiskt roligt att spela curling och spela med Vincent och hjälpa min dotter att spela curling. Men jag tycker ju så många saker är roligt. Det är därför jag gör en massa saker.
Vad gör du mer än att spela curling?
Jag sitter ju i styrelsen i Svenska Olympiska kommittén till exempel.
Vi kunde inte träffas förra måndagen, för då var du upptagen i MSOK.
Ja, precis. Jag håller ju på nu och se om vi kan få ett OS till Stockholm 2026. Jag sitter i styrelsen i Svenska Curlingförbundet för att kunna liksom vara med och påverka utvecklingen av svensk curling. Jag har ett fantastiskt roligt jobb. Jag jobbar idag på Euroaccident, som är ett bolag som vi har stora ambitioner, och det går bra och liksom vara med där och hjälpa och driva och utvecklingen framåt. Det tycker jag är jättekul. Så om du märker det, så finns det en tråd i det här att kunna vara med och påverka och göra skillnad på olika sätt. Det är viktigt för mig. Jag är ute och föreläser.
Ja, det skulle just komma det, Anette. Kan man ju få hyra. Och då vet jag att du föreläser till exempel om konsten att kunna kombinera en civil karriär, familj och elitidrott.
Ja, bland annat. Men sen också såklart mycket om det här. Vad som krävs för att nå mål och bygga, framförallt då bygga de här lagen. För att jag har ju... att någon typ av ledare var jag ju på i vårt lag, men jag har ju också jobbat under väldigt, väldigt många år som chef och ledare även civilt. Så jag har ju inte bara suttit och räknat under några års tid, så jobbar jag ju faktiskt bara med ledarskap. För då hade jag ju ansvar över en avdelning på 50 personer, och då gör man ju ingenting annat än att ägna sig åt ledarskapet. Så ledarskap är ju någonting som... Och bygga människor är ju också någonting som intresserar mig mycket och som jag också pratar en del om.
Finns det några generella normer eller riktlinjer som vi bör följa för att uppnå ett mål här i livet? Alltså, det kan vara ett idrottsligt mål som naturligtvis är realistiskt, men och även mål du vill nå någonstans i arbetslivet. Jag önskar att kunna få den posten eller nå dit.
Alltså, det är väl ett rätt tråkigt svar på det. Alltså, när man har satt upp ett mål, så måste man ju, dels måste man bryta ner det här målet i delmål, och som är liksom ligger mera i närtid och är mera realistiska. För oftast när man pratar om mål eller vision, så är det kanske någonting som är lite större och som ligger lite längre bort i tiden. Men man når inte dit om man inte lyckas bryta ner det målet i delar och hitta vägen mot målet. Och efter det så måste man titta på, okej, nu har jag brytit ner det här långsiktiga målet i etapper på vägen. Och då måste man ju fundera på, okej, hur når jag den här första etappen? Vad behöver jag göra? När man har något tid så får man titta på, okej, Och nej, nu har jag nått hit. Jaha, vad behöver jag göra för att nå nästa steg?
Ja.
Så man får nog vara väldigt strukturerad och för att lyckas. Mm. Så ser jag på det i alla fall.
Glädjas åt när man uppnått delmålen också. Det måste vara en härlig känsla.
Man, ja. Det måste man absolut göra. Och det här är väl någonting som jag tycker att arbetslivet eller näringslivet har att fundera på. För att idrotten är ju tacksam på det sättet. För man får ju väldigt tydlig och snabb bekräftelse på att man faktiskt har lyckats. För att man vinner eller förlorar. Men det gör man ju inte i näringslivet lika tydligt. För det ger ju, det är oftast det som ger glädjen, den här bekräftelsen. För alla vi människor söker ju ständigt efter den här bekräftelsen.
Lite grann vill man ju höra, lite duktig. Ja,
ja men så är det ju. Ja. Det ska man ju inte sticka under stol med och erkänna att bekräftelse är en stor drivkraft och uppnå bekräftelse.
Mm. Som ledare, hur är du som chef?
Jag tycker ju att ledarskap går ut på att skapa förutsättningar för individer och grupper att lyckas och verkligen se individerna och se att olika individer har olika behov och kunna hjälpa till och stötta i det liksom, i den resan som då också ska leda mot något typ av gemensamt mål. Men en förståelse för individen och individers olika behov är viktigt för mig i mitt ledarskap.
Men om det är en stor grupp så är det svårare att vara nära alla.
Absolut, det är det. Men ändå att vara närvarande, för då har man ju underchefer under sig. Så då får man ju ha den här nära relationen till sina underchefer och förmedla vad man vill att de ska förmedla vidare sen ut i organisationen.
Så sa jag ju tidigare att du bland annat också föreläser om det här med civilkarriär, familj och elitidrott. Hur har du lyckats kombinera det? Ja, det är en skilsmässa, men du är inte unik på det planet. Men alltså, är det här igen att, ja, berätta, hur gör du?
Alltså den stora svaret på den frågan, det är väl helt enkelt att jag har valt bort väldigt mycket i mitt liv. Alltså, jag har ju, det är otroligt mycket saker som jag avstått ifrån. Och så sen att jag haft ett fantastiskt support och stöd från de som har stått runt omkring mig. Jag menar mamma och pappa framför allt, som har alltid har stöttat och funnits där och vaktat barnen när de har varit små, liksom, när jag har tävlat. Och jag menar, det är klart att min exman gjorde ju också otroligt många år och stora uppoffringar liksom för att jag ska kunna lyckas med det här. Och barnen kanske till viss mån också har ju fått stått ut med att ha en mamma som inte har varit lika närvarande som de flesta andra mammor. Nu är de ju så stora så nu kan jag ju fråga dem.
Ja.
De säger att, nej, men att de inte har lidit.
Nej. Och hade du något val egentligen? Alltså när du hade, jag menar, du så fantastiskt framgångsrik som du har varit. Jag har pratat med flera här i podden som har sagt att jag hade inget val. Alltså med barnen och att man fick offra och inte vara hemma så ofta. Men jag hade inget val. Det var liksom det var passionen för det jag höll på med var så stor. Känner du likadant?
Ja, men det är väl så jag har resonerat i att jag tror att om jag inte hade mått bra och fått göra det jag ville liksom i mitt liv, som ju har varit det här med curlingen, då tror jag att barnen hade haft det mycket sämre.
Ja.
För att då har de haft en mamma som har varit missnöjd och inte glad helt enkelt. Och det tror jag som sagt var, hade varit ett mycket sämre alternativ.
Nu har du träffat en kaféägare, läste jag, Kenneth.
Ja,
han har ingen kafé längre.
Nej, han har sålt av det.
Jag läste det. Ja, ja.
Det är ganska länge sedan nu.
Ja. 2009. Hur träffades ni då förresten?
Ja, jag gick helt enkelt och köpte kaffe på morgonen i hans kafé.
Var det så?
När jag gick till jobbet.
Hade du spanat in honom innan?
Nej, det var han som kände igen mig och försökte få kontakt. Och han har väl berättat så här, att han tyckte att jag var otroligt osocial och tråkig när jag kom in där på morgonen. Och han försökte få mig att börja prata.
Han lyckades ju hyggligt
ändå. Ja, så småningom lyckades
han. Ja. Och nu bor ni ute på Ekerö.
Ja, vi är faktiskt särbos.
Fortfarande.
Ja, det funkar bra för oss.
Ja.
Men han bor där ute på Ekerö med mig rätt ofta.
Ja.
Men sen när han tycker att det blir för mycket och för livat med barn och
när du bestämmer för mycket.
Ja, precis. Då drar han.
Ja. Ja, och dottern Therese då, 19, spelar. Så har du son också.
Ja.
Tobias, spelar han curling? Hur är hans curlingsintresse?
Han spelar en gång om året i vår årliga julmatch mot syrran och hennes familj.
Jaha, hur brukar det gå där då? Nu lyssnar kanske syrran på det här, så var ärlig, annars kommer hon ju...
De vann för något år, men det är ju lite orättvist eftersom som, jag menar, jag spelar aktivt fortfarande. Tessan håller ju också väldigt hög nivå, så vi är ju två elitspelare. Och så har vi då Tobias.
Ja.
Men hennes dotter är ju 10.
Ja.
Och så hennes man är ju inte heller curlingspelare. Så att det är väl inte helt schysst så.
Tobias, håller han på med någon sport eller?
Nej, det är dåligt med det. Han är ju operasångare.
Oj.
Så han har valt en helt annan bana. Så han gick ut operahögskolan här för något år sedan och jobbar ju nu som operasångare.
Ja.
Hans idrottsliga karriär är väl mer att han tillbringar väldigt många timmar på gymmet varje vecka.
Okej. Men du måste ha fysik för att kunna sjunga.
Måste man ju absolut ha. Så att, framförallt är det viktigt att ha en stor bröstkorg.
Ja.
Så att lungorna får plats.
Det är mycket väggfest. Ja. Kenneth, har du lärt honom att spela curling?
Ja. Ja, han har spelat någon enstaka gång, men han spelar inte heller.
Nej.
Det är ganska skönt.
Ja, det är skönt. Va?
Ja, så man får ha någonting för sig själv.
Ja. Vad har du annars för intresse, förutom då arbetet och
hur mycket curlingen? Tycker du jag ska hinna med?
Ja, det är upp till dig. The stage is yours.
Nej, jag hinner inte med så mycket. Alltså, mer än det. Det var väl mer det jag var ute efter. Det tar så pass mycket tid, alla de här sakerna som vi har pratat om. Så jag har faktiskt inte särskilt mycket tid till någonting annat. Jag försöker ju slå runt den här golfbollen några runder på sommaren.
Med, är du duktig?
Nej. jag började rätt sent.
Ja.
Och spelar inte. Hinner inte spela så ofta. Så att, men det är kul.
Nej, jag tycker inte, jag är så dålig på golf. Jag har också tagit golf. Jag tycker jag är för dålig på golf.
Ja, men jag tycker, men grejen är, alltså, jag får ju såna här inbjudan och spela såna här så kallade kändisgolftävlingar. Så att jag åker dit, är profil. Det är liksom inte golfandet som är det viktiga, utan det är det här sociala. Man träffar roliga människor som tycker att, oavsett om jag är en dålig golfspelare, så tycker de är jätteroligt att gå där på banan med mig och småprata liksom. Och så spelar man oftast lagspel, och då räcker det liksom att man får till något bra slag då och då för att bidra till laget och så. Så att, alltså, om man får spela på de finaste golfbanorna fast man är dålig och sådär. Så den biten är faktiskt väldigt kul.
Vem är den bästa curlingspelaren genom alla tider som du ser det? Bästa?
Hur inte sopar man utan,
jag vet inte, sådana som du gör, alltså, det är framförallt, det är ju skippen som jag är, alltså, det är ju det som jag är,
ja, man med. Har ju olika kvaliteter, så är det ju.
Ja.
Så det är jättesvårt.
Om du får inte nämna dig själv alltså, men för någon annan,
men jag har ju ingen riktig,
har du inte några förebilder heller?
Jag är jättedålig på det.
Jag har inte, nej. Inte på här sidan heller. Du har tittat på hur de spelar, men inte
nej,
så att
inte
du...
någon som jag känner så där. Wow, nej.
Har du några förebilder? När man är liten så har man ju idoler och sätter upp affischer på väggarna. Har du någon annan förebild så där i livet?
Nej. Jag har inte, nej, det har inte riktigt. Den frågan har jag fått ganska många gånger förut. Ibland har jag bara måste liksom vaska fram någonting. Nu kommer jag inte ens ihåg. Men jag har ju faktiskt ingen sån. Jag har ju... inte riktigt den typen av människa uppenbarligen som skaffar mig idoler.
vad har du för visioner då? Nu själv? Du lär ut om mål och liknande. Vad är din vision nu när du står här? Det är intressant för mig att höra eftersom jag är årskamrater också.
Ja, just nu är min mål och vision och framförallt att ta mig till OS i Pyeongchang i mixed dubbel. Det är väl liksom där jag känner att jag har ett tydligt mål just nu. Annars har jag blivit otroligt mycket bättre på att leva här och nu och kanske inte ha de här målen. Alltså jag har levt hela mitt liv med väldigt tydliga och väldigt höga mål. Så att jag tror att det är viktigt för mig att också lära mig att man inte alltid behöver sträva mot ett mål utan mera leva här och nu. Men det går ju så där eftersom jag nu har liksom ändå skaffat mig det här målet att ta mig till, till OS igen. Så att, ja, jag är väl inte jättebra på det, nej. Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men när det gäller när, om jag tänker, alltså, om man går tillbaks 10 år i tiden så hade jag ju då hade jag ju ett mål att jag skulle bli vd liksom, i ett försäkringsbolag. Mm. Så då var den biten också liksom, viktig för mig. Det målet har jag faktiskt inte längre.
Varför då?
Jag vet inte. Det är mer så här att jag uppskattar mer om att vara på en arbetsplats med trevliga människor. Det har roligt, utmanande arbetsuppgifter. Det är viktigare för mig än att faktiskt ha något konkret mål att bli vd eller göra någonting. Utan jag är mer så här att jag dyker upp någonting roligt så kollar jag på det då och så ser jag vad jag ska göra så utan att liksom jag har någon klar bild. Ja, det är väl något sorts av mål. Jag vet att jag någon gång i framtiden vill jobba, jag vet dock inte när, jobba än mer för svensk idrott i någon form, någon position.
Ja, du har många år kvar att arbeta.
Ja, jo.
Jag är 20 år kvar, men jag får gå i pension. Ja, så att det finns ju lite Hur ser du på att ha fyllt 50? Hur kändes det för dig? Hur var det för dig?
Nej, det kändes inte något speciellt faktiskt.
Nej.
Jag är mer av den. Alltså, ålder är liksom en siffra. Och jag umgås med människor som är både 20 år yngre och 20 år äldre. Och jag tycker att det funkar alldeles utmärkt.
Mm. Hur länge kan man spela curling på högsta nivå?
Ingen aning.
Det är det du testar också. Ja, du ser det. Mycket grejer som kommer fram. Den närmaste är Pyongyang då, 2018. Mm. Så, jag ska inte fråga det, jag brukar ibland när jag inte var någonting att fråga, brukar jag avsluta med vad gör Annette Norberg om 5 år?
Ja.
Hur ser det ut då?
Jag kommer ju fortfarande hålla på med curling i någon form. Jag har något typ av roligt arbete. Förhoppningsvis det jag jobbar idag som jag trivs och tycker är jättekul. Jag jobbar med idrott fortfarande så att jag är rätt nöjd med mitt liv så att jag skulle inte protestera om det såg ungefär likadant ut som det gör idag.
Vad härligt Annette. Ja. Är det någonting som jag har glömt att ta upp nu tycker du, Annette? Nu har du chansen. Hur ska folk göra för att få kontakt med dig om de vill ha dig som föreläsare då?
Ja, de kan väl skicka ett e-mail till annette.curling@hotmail.com till exempel.
Mm. Får vi se. Det
funkar alldeles utmärkt. Sen finns jag på talarforum och på lite andra talarförmedlare också. Så man googlar på Annette Norberg föreläsning så kommer det också upp någonting. Jag har en hemsida också.
Oj, du ser vad mycket du har.
Som min dotter har gjort åt mig som jag just nu inte kommer ihåg adressen i till. Men den får man säkert också upp om man googlar antar jag.
Hur är du med de här tekniska nymodigheterna?
Jo, men jag är väl hygglig på det, men just det här att komma ihåg detaljer och sånt är inte riktigt min styrka.
Tack så mycket, Annette.
Tack
Norberg.
Snälla.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.